nu låter det. Så det kommer in på bandet. Annars kan jag nog höras ändå. Det är inget bekymmer. Men de som ska höra att någon annanstans får behöver lite mer inspelningsmöjligheter och så. Det är fantastiskt att få prisa Gud så här. Det är någonting som jag har fått lära mig genom åren att släppa på. Att inte hålla igen när man kommer inför Herren. Rubriken idag är passion. Och det är ju så att det är lite grann som bensin eller dynamit eller annat sånt här som är livsfarligt. Och kan rädda liv. Det kan göra väldigt stor nytta beroende på lite vad man tar för någonting då. Och så är det med passionen i våra liv. Det djupast liggande känslolivet som Gud har skapat oss med. Det kan förstöra vårt liv totalt. Det kan leda det rakt åt helvetet. Men Gud har skapat det i oss. Och då har han ju tänkt att det ska vara där, inte tas död på. Och det är precis som en bensin, att det är livsfarligt. Du ska inte dricka det, du ska inte andas in det, du ska inte elda det, för det är inget bra. Elda kan man göra om man kontrollerar lite grann, kan vara nyttigt ibland att få eld på pannan. Jag tände eld på, eller tände eld på pannan, men på veden i pannan hemma hos pappa en gång. Han hade en krånglig panna att tända som jag aldrig lärde mig, och bensin fungerade bra då. Så det är nyttigt. Och framförallt stoppar du en motor så gör det ju, slipper man ju cykla eller gå. Då åker man ju bara. Och så är det med liksom våran passion, det känsloliv som Gud har lagt ner i oss. Att hanterar vi det rätt så blir det en kraft som kan förändra den här världen. Om vi går runt utan att ha kontakt med vårat känsloliv överhuvudtaget. Vi stänger av det. Alltså jag tror ingen kan göra det fullt ut. Men om vi leker med tanken att man kan göra det. Så kan vi komma till himlen. Vi kan säkert få med oss ett gäng till himlen också. Vi kan kunna Bibeln utan till. Perfekt. Alltså det är, vi kan göra massa bra saker. Men livet blir liksom halvt. Så därför är det så viktigt att liksom låta Gud ta hand om passionen i våra liv. Låta Gud ta hand om det som han har skapat och tänkt att använda som en urkraft. Som en liksom murbräcka in i människors liv. Det finns ingenting som är så attraktivt som någon som liksom lever för fullt. Det finns en gammal bild som har berättats om två hundgårdar ligger bredvid varandra. I ena gården så ligger en gammal hund, Fred. Det går någon förbi och han lyfter på ena ögonbrynet. Ja, det var den. Och det är ingen som liksom stannar och tittar där. Och i hundgården bredvid så springer det fem små valpar. Och de klättrar på varandra och de biter varandra. Och det är, liksom, det är fullt med liv. Det är, och där stannar folk. Åh, ni har sett. Det attraherar när det lever, när det händer någonting. Och det är det som Gud har tänkt att vi ska ha i våra liv. Vi kan stänga av det för att det är farligt. Vi kan liksom trycka ner det för att det förstör. Eller så kan vi be Gud, hjälp mig att helga det. Att få det fungera så som du har tänkt. Det står om några fantastiska gubbar. Ska vi se om vi hittar dem här nu. Davids hjältar är... De är sköna. Helt galna. Har ni läst om Davids hjältar någon gång? Om inte, gör det. Det står i... Det vi ser nu. Om det är andra kungaboken eller andra krönikaboken. Ja, det står om Davids hjältar. Det är ett helt kapitel och rabblar upp dem. Det står om tre män. Det var de tre främsta hjältarna som var för sig hade gjort stordåd. De var hade gömt sig bland bergen för Saul och för filisterna, och de drack vattnet som sipprade ur liksom bergskreverna, och det var ju rätt många, så det var väl liksom tillgång på vatten. Men David liksom, han blev lite trött på det här vattnet, så han sa liksom bara så här i förbefarten, tänk ut och få dricka vatten från pappas källa hemma i Betlehem. Var på de här tre stjärnorna då, de säger till honom, vi sticker och hämtar lite vatten till David. Grejen var att det var inte bara att gå ner och liksom sticka ner till Munkerals centrum och hämta, utan däremellan så stod det en fin armé. Och de hade belägrat Betlehem, så det var liksom inte bara. Men de gick och hämtade det här vattnet, smög och jag vet inte, det står inte hur de gjorde. Det står att de gick och hämtade vattnet i Betlehem som var liksom på andra sidan fiendens armé. De gjorde det och så kom de till David och David liksom, det här är ju för mycket, jag kan inte dricka det här. Alltså det är en önskan som jag hade, en liksom längtan jag hade, och så går ni och gör det här. Och så utgöt han det, så det som ett liksom dricksoffer inför Herren, för han liksom blev så stor av så stor beundran av de här gubbarna som gjorde det här. De drevs av passion, de drevs av att det här är vår ledares längtan, det här är vår kungs dröm, det här gör vi. Ja visst, de stod inte, och jag tror inte de stod så här och vänta nu, 53 gubbar den vägen, 23 gubbar den vägen. Jag tror inte de stod och kalkylerade. Jag tror inte de stod och övervägde, är vattnet värt den risken? Vi har ju vatten här. Jag tror inte de stod och gjorde så. Många gånger kanske vi gör så att, men vi har det ju rätt bra. Är det värt att ställa sig på torget och skrika? Är det värt att, eller vad det nu är liksom som vi ställdes inför? Vi har det ju rätt bra. Vi måste låta Gud sätta fart på vårat inre. Så att den kärlek vi har till honom blir inte ett fint ord. Inte någonting som vi använder här mellan 11 och 12 på söndag. Inte någonting som vi liksom, utan någonting som driver oss varje dag, varje sekund, varje timme, vad som än händer. Kärleken hos de här tre gubbarna till sin kung gjorde att de tänkte inte. De kalkylerade inte, de gick. Och så tog de det som det kom. Jesus sände ut dem två och två, de bara gick. Och så kom de tillbaka överlyckliga över att de onda andarna till och med lydde. Det som händer om du släpper på ditt känsloliv. För mig var det så. I högstadiet, eller egentligen är det långt tillbaka. Det var så att min farmor fick vi lite dagböcker och sånt om när hon dog. Och allt som stod där, det var liksom vilket väder det var. Hur bra skörden blev eller dålig. Eller liksom så här. Det var inga personliga saker överhuvudtaget. Ingenting som kunde röra upp det innersta igen. När hon började bli gammal och gaggig så var det en gång som David när han var, jag vet inte, kan ha varit 2, 3, 4, 5 år någonstans, fick ett litet innebandysätt, sådana här små klubbor, totalt värdelösa att spela med, men i den åldern funkar det. Och så ställde sig farmor och började spela med honom. Och jag, mamma och pappa, vi stod så här. För hon har aldrig lekt. För hon hade blivit lärd att känslorna är farligt, de håller vi väck. Och när hon blev riktigt gaggig och hon flyttade in på hemmet, så hon inte klarade sig själv. Så när pappa kom dit en gång, så de var väldigt kramiga i personalen och så. Så när hon kom dit så gav farmor pappa en kram. Och han sa, jag visste inte vad jag skulle göra. Så. För jag kommer inte ihåg när det hände sist. Och jag tänkte, det där ska aldrig mina ungar råka ut för. Men liksom det är den historien jag har med mig. Sen så i högstadiet, eller egentligen hela skoltiden, men det började i mitten på mellanstadiet uppe i högstadiet, så var jag rätt retad i skolan. Vilket gjorde att man skapade sig ett skal. Här släpper vi inte in något, för det gör ont. Så blev jag frälst. Och skalet var kvar. Det var ingen som såg det. Det var ingen som såg att nej, han bryr sig inte, han är kall, det tar inte. Men så var det en dag som liksom, det här är ju alltså, det hade gått många år från dagen jag blev frälst tills den här dagen. Så sa jag, men du, det här är inte bra. Att inte människors nöd berör, det är inte nyttigt, det är inte bra. Du måste göra någonting åt det här. Och sen så släppte jag det och sen så upptäckte jag liksom några år senare att oj, helt plötsligt så berör nyheterna mig. Det berör mig när människor kommer och berättar hur jobbigt de har det. Och det här är någonting, det är en kraft i oss som vi, på grund av att det gör ont när folk kommer så nära och gör fel. Det kan leda till mycket dumheter. Så har vi väldigt lätt att stänga in det, att lägga det bakom oss, att låsa in det. Men det är så, Gud vill att du ska släppa ut det. Gud vill att du ska släppa lös det som han har skapat i dig och låta han helga det. För det står så här i Ordspråksboken 28:26. Och sådana varningsord finns det massor av i Bibeln när det gäller det här. Den som förlitar sig på sitt hjärta, sina känslor, sitt inre driv, sin passion, är en dåre. Så det jag uppmanar dig nu är att bli dåraktig. Ja, det gör jag. För en dåre kalkylerar inte alltid. En dåre är inte alltid beräknad. Men däremot det vi ska göra är att förlita oss på, som det står fortsatt i versen, på Guds ord. Och när det får vara grunden för din och min passion, för din och min driv, så blir det rätt. Jesus blev görarg. Ett exempel när han drev månglarna ur templet, som det så vackert heter. Alltså han kommer in i templet och blir bestört, blir liksom, åh, det tar tag i han. Det här är ett ställe där människor ska få möta min far. Där de ska kunna komma och få umgås med den levande guden. Och så har de börjat köpa och sälja, och det är liksom det som är fokus här inne. Och blir tunnelrasande. Välter borden, alltså försök att måla bilden. Det ramlar pengar som klingar på det här marmorgolvet eller stengolvet som var där. Och så börjar han jaga runt djuren, och ni som har haft med lite, liksom en ko som sätter full fart och blir lite stressad, bara drar, va? Brötar igenom allting. Det var som hände i templet. Det här höll på under den. Det var inte en 2 minuters liksom, sluta nu! Utan han blev arg, och det pågick en tid. Han drevs av en passion att det här ska vara ett ställe där vi ska möta Gud. Där människor ska komma för att söka Herren, söka den levande guden. Det drev honom till den här, hade vi varit där som snälla svenskar så hade vi tagit 3 steg tillbaka och så, nej men vänta nu, nu ska vi vara snälla. Eller som berättelse nerifrån Pasadjik, i en stad i Bulgarien som vi jobbar ihop med ett gäng där ett tag, så hade de kidnappat dottern till pastorn där. Vad gör församlingen? Går de in och sätter sig och, gode Gud, hjälp oss. De går och hämtar påkar och gevär, och så går de runt och röjer runt i hela stan tills de hittar Tösa. Tar hem henne, och sen så går brorsan till... Nej, det var ett senare tillfälle. Det kan jag ta sen. Men liksom, de gör någonting. De agerar utifrån, det här är fel. Några år senare så kom det några talibaner och började hota församlingsmedlemmar. För det här ligger ju alltså i östra mot... Turkiet, så det är mycket turkar och det var liksom rörigt där. Och då tar äldre brodern, den där, vad hette han nu? Janko. Han var så bulgarisk mästare i judo. En rätt så, han var inte så lång, men han var ingen som han ställde sig och muckade med, för han hade nog vänt upp och ner på en rätt lätt. Då tar han sin börsa och så går han hem till de här gubbarna, för han visste vilka det var. Och så bokstavligt skäller ut dem. En gång till så skjuter jag dig. Du rör inte församlingsmedlemmarna en gång till. Så gick han till polisen och så sa han, det här har jag gjort. Och så gick han hem och ställde bussen. Och sen blev det väl inget mer, tror jag. Alltså, det finns någonting i det här som vi behöver lära oss. Alltså, de tippar över i ett dike ibland. Det behöver ju inte vi göra, men vi är inte nära det diket. Vi är väldigt, väldigt, väldigt långt borta generellt som svenskar från det diket. Vi behöver släppa ut det här. När vi ber... När jag var nere i Rumänien för många år sedan, så var på bibelskolan som Aurel, en vi jobbar med där nere, hade. Och det var väl ett rum som var stort, som om du tänker i kyrksalen, så var det en vägg i mitten som man liksom gick in 1 meter från varje sida som kunde stänga ifrån. Så stod han längst fram och så pratade han lite grann och så, nu börjar vi be. Och sen var det BAAAP! Så bad alla. Med den volymen som jag hade. Alla. Det var inte god Gud. Alltså, det finns plats för stillhet som är fantastisk när vi sitter inför Guds ansikte och du kan höra en knappnål falla. Jag kommer ihåg, vi var på ni var med på Lisebergshallen och Guds ande kom och det var fullt och du kunde höra en knappnål falla. Det var så starkt. Och Gud är där, men han är lika mycket i våran. Och det vi gör när vi använder det som Gud har gett oss, det är att vi sätter igång någonting i oss. Vi rör igång vårt liksom innersta liv, det som Gud har skapat, när vi använder det som Gud har gett oss. Alla behöver inte ha de röstresurser som jag har. Det är inte liksom det som är kravet. Alla behöver inte låta som jag gör, men alla behöver någon gång ibland använda det Gud har gett dig. Att använda det som Gud har lagt ner när vi ber. Det är en grej vi gör när vi har varit med på de här två Extreme Character Challenge. Vi brottas. Alltså ute på en åker, det här är en syn som alltså, filmar man och lägger ut den liksom, från håll utan ljud så ser det lustigt ut. Vi går ner på knä in i en cirkel. Två lag, det ena laget ska ut i andra cirkeln. Alltid tillåtet utan att skada varandra. Men det är liksom bär, rulla, bryt, kasta, vad som helst. Liksom. Så laddar de, ställer de oss upp så här, en halv meter ifrån varandra. Så ägga lite, kom igen nu ska ni ta dem. Och så första gången så tar man ju den som kommer. Och nästa gång så letar man reda på den som var jobbig. Och ställer man sig mitt emot honom och så spänner man ögonen i honom. Och så nu. Och så sätter man igång och brottas en gång till. Och sen tredje gången så laddar de riktigt och går de där. Och liksom nu ska ni ta dem. Se till nu och vinn nu. Se till nu det här. Och när vi är som mest uppäggare, då säger han så här. Nu tar ni den passionen, den lidelsen, den energin ni har och så ber vi. För våra familjer, för våra församlingar, för våra samhällen. Hur ofta ber vi på det viset? Du behöver inte svara mig, du vet själv. Det är den bönen som bryter väggar. Det är den bönen som spränger murar. När vi använder det Gud har gett oss. Om vi alltid förväntar oss att vi ska ligga här uppe. Att vi ska leva i känslorus och bygga våra liv på det. Att det alltid ska brinna på insidan för att jag ska läsa min bibel, för att jag ska be, för att jag ska lovsjunga, för att jag ska göra allt det vi gör när det liksom brinner på. Då kommer vi fara väldigt illa. Men om vi inte låter släppa, om vi inte låter oss själva släppa fram det som Gud har lagt på insidan av oss, så kommer vi också fara illa. Och framförallt kommer vi leva ett halvt liv. Och så kommer vi inte attrahera den här världen. För det är det vi är här för. Du och jag har en attraktionskraft. När vi släpper fram det Gud har lagt ner i oss, som är kolossal. Vad gör du med den? Vad gör du med den? Vad låter du dra igång din passion? Den här världen kan få oss att ramla igång. Det finns de som går i taket när fotbollsmål eller hockeymål blir, eller när rätt häst springer fortast, eller när rätt parti vinner i något val. Eller. Det finns liksom olika sådana här saker som triggar oss. Om den här världen triggar dig, den här världen är byggd på en syndig, felaktig sättning i regler. Det som i den här världen drar igång oss, det är inte skapat av Gud. Det som den här världen har att erbjuda är inte det som ska dra igång dig. Blir du arg för att fel lag vinner i innebandyturneringen? Alltså arg, man kan ju bli irriterad, och det ska man på ett sätt bli om man är med. För det finns, men liksom, om det verkligen drar igång dig, då behöver du nog se över lite grann ditt liv. Det var någon som sa det, att man känner en människa på vad den blir arg på. Vad som riktigt upprör en människa lär du känna på. Vad finns i deras hjärta? Är det inget som upprör dig? Och frågan är vad? Gud har en... Gud vill locka dig och mig att öka insatsen i våra liv. Att ge allt innebär att ge all lidelse, säger de på norska, om passion. Det är ett rätt så beskrivande, norskan är rätt mycket beskrivande uttryck för oss svenskar, för det är liksom sådär lagom lika. lidelse, att lidande är en del i att låta sin passion för det Herren har leva. Det skapar ett lidande i ditt liv. Är du beredd att ta det? Så har Gud en möjlighet för dig och mig att förändra den här världen. För det är det vi är här för. Den elden som Gud har lagt i dig, om du inte har låtit den blomma på många, många år, så är det lite grann som ett skyggt byte som man ska jaga. Jag har aldrig jagat. Jag har smögit på djur i skogen i många år, men jag har aldrig jagat, för jag har liksom inte fallit mig för. Men att smyga på ett djur som inte vill bli hittat, det gör svårt. Alltså de har sinnen som är liksom så väl utvecklade. Och lite grann är det så med våra hjärtan. Om vi inte har liksom låtit Gud, eller låtit oss själva komma i kontakt med det, så har det liksom gått och gömt sig. Och det är svårt att hitta. Låt, be Gud föra dig vidare på den här resan. Be Gud öppna de här dörrarna för dig. Be Gud helga det som brinner så att det verkligen kommer till nytta och gör den skillnad det kan göra. Johannes och en annan bror, namnet försvann för tillfället, när de gick ut ur en stad som inte gillade Jesus, så sa de till Jesus så här: kalla ner eld från himlen så att det liksom det här det brann till liksom. De gillar inte det här Jesus, så det är ju bra. De gillar inte Jesus, det är inte bra att de inte gillar Jesus. Då brann det till i dem och liksom, kalla ner eld, förgör staden liksom. Han kallas senare, när det har gått några år, för kärlekens apostel. Det hade hänt någonting med den passionen, det som brann till i honom. Det som gjorde att hat väcktes mot byn. Och efter några år så väcktes kärlek. Men det var samma passion. Det är så Herren vill göra i ditt och mitt liv. Det finns en kraft. Låt han släppa fram den. Låt oss be. Fader, jag tackar dig Herre för att du känner oss Herre. Du känner varje millimeter av våra liv, varje sekund, varje tanke, varje grej vi gör. Du känner oss helt Herre. Vi lägger oss Herre inför dig Herre. Vi kommer till dig Herre och ger allt Herre. Varje dag, varje sekund, varje timme, varje del av vårat liv Herre. På arbete Herre, på fritid, i familj, allting Herre. Vi ger våra liv till dig Herre. Väck Herre det som du vill ska brinna Herre. Väck den passion som du har lagt ner i var och en av oss Herre, så att den kan spränga de murarna som är i vägen, så den kan förvandla den här världen, så den kan elda upp skräpet i våra liv Herre, så att det ädla, det som är gott, det som är rent, det som är gudsfruktigt, gudfruktigt, kan blomma fram och komma fram i ljuset Herre Jesus. Den veke som tynar Herre, tänd den. Låt den brinna och brinna starkare Herre. Gör som du gjorde med Johannes Herre. Den passion som han hade för det som var rätt, och det, att förvandla den i våra liv så den inte förminskas. Inte blir liksom dold, inte att vi gömmer den Herre, utan hjälp oss Herre att släppa fram den Herre och låta det bli en kraft till förändring för våra i vårat liv Herre, i våra familjers liv Herre, i våra församlingsliv Herre, i vårat samhälle Herre, där din kraft blir synlig genom dina barn och det du har skapat oss att göra Herre Jesus. Tack för din nåd och din kärlek Herre. Tack för att du är med oss varje dag tills dess att du kommer tillbaka. Amen. Amen. Börja denna resa. Det är inte gjort på en eftermiddag, men det är värt det. Ska vi prisa Herren? Och vill du ha förbön så är det bara att komma fram, så kan Per be för dig under sången, och efter sången så kan vi andra vara med också.